Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu har jag lämnat min son på skolan.
Just det.
Och sen har jag mest suttit i min husbil och skickat e-mail till folk.
Okay. Husbil?
Ja, precis.
Bor du i en husbil?
Nej.
Ja. Varför har du suttit i husbil? Eller
jag... jag äger en husbil.
Ja.
Men jag har också en självbild av att jag är sån som cyklar överallt. Så att jag inte åker bil. Så det, är min, det brukar jag säga, att jag cyklar överallt. Ju. Men det gör jag inte, utan i själva verket kör jag bil. Men jag har ingen min bil, för min självbild är att jag inte behöver någon bil. Så när jag ändå vill ha bil, då måste jag ta min bil som är en husbil.
Men vänta lite. Du har ingen vanlig bil. Du har den husbil du använder när du kör runt.
Exakt. Eftersom att min idé om mig själv är att jag inte är en sån som kör bil. Och då behöver jag ingen
varför
bil.
Har du en sån idé om dig själv?
Men du vet, jag bor centralt och då är det så dyrt att ha bil och onödigt och sådär. Så jag har en idé om att jag inte ska behöva ha det. Men så har jag ju ändå den jävla husbilen.
Är det, är det en äkta husbil eller sån här Volkswagen elektrisk?
Det är den här mittemellanläget, det som man kallar för plåtis. Så det är liksom inte den här stora plastfyrkanten som liksom min föräldrageneration hade. Och det är heller inte den här surfplåt lilla
Volkswagen LT31 eller vad?
Nej, inte ens det, utan det här är en sån Fiat Ducato med plåtskåp där bak.
Jaha, en ombyggd skåpbil i princip.
Men du bor inte i den?
Nej, för fan.
Så vänta, du bor i stan och så har du en självbild om att du ska cykla och inte ha bil.
Ja.
Och så har du en fucking lastbil.
Exakt. För den är som går på diesel och drar jättemycket.
Den är ju jättesmidig att parkera mig i stan.
Verkligen, ja precis. Jag har aldrig fått en parkeringsböte med den. Så det är ju skitsmart.
Jag förstår det.
Mm. Men det där, så jag är ju, har ju som kommit till freds med att jag är människa. Det vill säga att jag har en idé om vem jag vill vara, hur det ska vara, hur världen ska funka. Och sen att det inte blir så himla ofta. Och att det liksom är okej.
Okay. Alltså det här är helt sjukt, för att Chang sa exakt det med de jävla orden du sa precis innan du kom in.
Är det sant?
Ja, för att vi pratade om Kent.
Bandet eller en person?
Bandet. Och vi pratade om deras texter. Jag håller på att läsa en självbiografi med dem. Om att du vet, de har en bild av hur världen ska vara och sen hur världen sen blir. Och Chang sa att man är barn och så växer man upp. Fan vad läskigt.
Den där insikten är inte så där jätteunik.
Jag vet, men att han precis sa det.
Ja.
När fick du den insikten?
Man hackar väl i sig det lite löpande genom livet. Men vad heter det? Jag tänker bara att så här, att bli kompis med sig själv, eller att bli kompis med att det inte alltid går som de har tänkt, och du blir kompis med att människor inte alltid gör som de har sagt, och att jag själv inte alltid kan hålla det jag lovar och så. Och att liksom inse att den där att världen är lite mer kall och hård och cynisk än vad jag kanske ville att den skulle vara. Det är lite jobbigt att komma till sådana insikter ju, men det är också ganska skönt på andra sidan, för då blir man inte så besviken på sig själv eller andra eller världen till slut. Så jag tycker att jag liksom, på riktigt att jag så här, lite mår bättre av det. Nu handlar det inte om husbilen längre, det handlar om precis allt möjligt. Mm. Ju. Sådär. Så jag tror inte det fanns, för att svara på din fråga, jag tror inte det finns ett tillfälle, this was the day, this was the moment. Det funkar inte så.
Det är som att man klipper av fasaden lite.
Ja, men precis, jag tror det.
En tegelsten här, exakt. En tegelsten där.
Ja, ja men så tror jag.
Man förlåter sig själv, sänker förväntningarna. Människor är som människor är.
Ja, ja exakt.
Det är liksom...
Verkligen.
Så slipper man bli lite mer besviken bara.
Ja, precis. Och också lite mindre arg. Jag var jävligt arg på liksom världen och på mig själv och på andra när jag var yngre. Och nu blir man bara lite mindre arg.
Vad var det som gjorde dig arg? Specifikt?
Men jag är ganska arg på liksom orättvisor generellt sådär. Alltså ung idealist sådär, som tycker att ja, men alla människor är lika mycket värda och då ska alla ha samma rättigheter och möjligheter, och varför har de inte det, och varför är de så elaka mot de här människorna och bababab, och varför är ingen som gör något sådär. Och så varit ganska arg och frustrerad på liksom hela jävla samhället, som man lite ska vara, tänker jag, när man är i tonåren och så liksom. Och sen så är man inte tonåring längre, och så jag brukar säga, allting som jag hatat har jag blivit nu. Alltså att det, om du träffar mig för 10 eller 15 år sedan, när jag bodde i Jönköping och bodde i ett sånt smutsigt hippie-kollektiv. Om du tänker att den värsta personen jag kunde tänka mig då, det är så här, vet, en latte-drickande sån, eller vet, latte-farsa med cykelbyxor som jobbar med media och bor på Södermalm.
Och köper lite smygborgare
också. Och köper en kaffe för 60 kronor per kopp, liksom. Det var liksom den värsta personen jag kunde tänka mig. Och som cyklar överallt. Och nu har jag blivit exakt den personen, med enda skillnaden då att jag bara säger att jag cyklar överallt, men i praktiken så åker jag husbil.
Så du är ännu sämre än den som cyklar?
Ja, exakt. Ja. Så, ja.
Berätta om den tweeten du skickade till mig igår, Chang.
Ja, jaha.
Men du behöver inte berätta vad det var.
Ja, men jag måste titta på den innan jag kan... Folk var sura på Joakim Berg. De citerar då...
Joakim Berg från popgruppen Kent.
Ja. Sebastian Mattsson på Twitter. Och så skrev han 2011, men det var inte 2011. Jag tror det var 2002. Så här, Jocke Berg skriver testraden 100 överklasspoeter kan inte ge mig någonting.
Det är från låten Elit.
Ja. Och sen 2023, Jocke Berg går på Prins Daniels 50-årsfest på slottet.
I typ kostym och...
Ja, precis. Och folk menar att han hycklar. Han har liksom blivit det han kritiserade eller var emot och hela det där. Ja, det är en lång Twitter-tråd om det är det folk tycker att han, jag vet inte, han har sålt sig eller, ja, blivit. Det är som den där låten, vi blir som de andra, eller vad man säger.
Men en sån grej, jag skulle inte gå ut och bara, ah, hycklare, du blir, jag skulle bara, precis som du pratar, ah, så här är livet.
Ja, precis.
Man blir så, fan, om Sveriges största rockband vunnit massa priser, det är klart som fan att han hamnar på en sån fest till slut.
Mm. Kom igen, vi ser till gangster rappers, man ska skilja på konsten och personen. Han har inte skjutit någon, han har bara flyttat till en större lägenhet.
Ja. Mycket större lägenhet.
Och ska man lyncha?
Mycket större lägenhet.
Jag bodde faktiskt granne med honom. På Kungsholmen.
Är det sant?
Ja, så jag brukade se han. Ja. Och då brukade jag bli rädd, så jag brukade ta en annan väg.
Är det sant?
Blev du rädd för honom?
Nej, men vi pratade om det innan du kom också. Att träffa sin idol.
Har han varit en idol för dig?
Jag lyssnade på han sedan jag var 12, 13.
Don't meet your heroes.
Ja. Ja. Jag sprang på honom på ostbutiken på Kungsholmen. Ja. Och blev helt så här, fröst i is och blev starstruck. Mm. Och min tjej bara, ska inte du gå fram och prata? Är du dum i huvudet eller? Ska du gå fram och prata med honom? Mm. Inte prata med honom.
Det här kommer jag ihåg dagen då jag liksom blev rappare. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var. Alltså sådär, året är 1998. Jag är 14 år gammal och söker min identitet med ljus och fucking lykta liksom. Kommer hem efter skolan. och sätter på MTV eller om det var ZTV, och så är liksom rapparen Petter där och rappar den här Vinden har vänt låten. Och jag har aldrig hört något sånt liksom. Jag är bara, okej, what is this and how do I make my life about it? Eller sådär, du vet. Och jag hade 56k modem och laddade hem den här låten, men det gick så sakta. Så man laddade hem de första 10 sekunderna av låten, och då kunde man lyssna på dem. Och sen man lyssnade 10, då var det 11 sekunder, och sen var det 15 sekunder. Och
så när 5 kilobyte i sekunden.
Exakt, så att när låten till slut var hemladdad, då hade jag liksom lyssnat på den på repeat hela vägen, så jag kunde hela låten utan till den dagen. Jag ville bli som Petter. Det var liksom meningen med mitt liv att bli det från den stunden. Så sen när jag träffade, när Petter var på turné och han kom till Jönköping där jag bodde då, och Huskvarna Folkets Park, och jag var ju tonåren då, så jag försökte verkligen så här, du vet, bara få prata med honom i några sekunder. Och då var han så jävla full.
Och då
blev jag lite besviken, eller jag hade ju så gärna velat, men det var som att han bara luktade sprit och inte kunde fokusera sin blick på mig liksom. Och sen dess har jag tänkt att jag har spelat i ett band själv nu, och nu har vi gjort ganska exakt 400 spelningar i 12 länder med mitt band, och jag är aldrig full när jag träffar fans eller efteråt eller sådär, för jag vill alltid kunna träffa och prata med kidsen sen dess.
Men tänk också att se det från deras perspektiv. Alltså att jag såg dokumentären om Michael Jordan, och han sa att om han fick göra om allting, då hade han velat ta bort den här förebildsrollen. Han sa att det var det jobbigaste av allt. Att vara en förebild hela tiden.
Exakt, för tänk till stackars Petter då. Han bara vill åka runt och göra gig och festa med sina kompisar. Och så kommer jag och är 16 år och vill att han ska vara min förebild. Och tycker att han är en dålig förebild för att han var liksom lite vinglig där efter gigget. Det får man väl vara. Alltså sådär.
Ja.
När är du född?
1984.
Ja, jag har exakt samma berättelse. Fast jag laddade ner mikrofonkåt med mitt 56K-modem och så hade jag fått CD-brännare i julklapp. Så jag hade bränt den låten på en CD och så gick jag runt i Kista och lyssnade på den och tyckte jag var skitball. Sen träffade jag honom när jag blev vuxen. Han skulle föreläsa efter mig på ett event. Och jag fick samma, fast det var inte för att han luktade sprit, det var för att han hade liksom, han hade jeans och en skjorta och skulle föreläsa om entreprenörskap. Då dog hela grejen.
Ja, men man ska aldrig träffa sina idoler.
Nej, man ska inte det.
Petter har jag aldrig kunnat lyssna på.
Vem lyssnar du på då, Chang Frick? Du verkar ju inte vara någon fan av varken Kent eller Petter. Någonting måste du väl lyssna på.
Kent lyssnade jag nog på långt innan tjejerna med repstege på armarna dök upp. Alltså innan Vapen och ammunition. När Isola släpptes och Agnes Dahil, det var då jag körde igång. Och när var det? Ja, det var jättelänge sedan.
95 kom de ut.
Ja. Så jag var inte alls så gammal. Jag är extremt blandad. Alltså det är verkligen allt från... Jag kan dra på Beethovens fiolkonsert i raggabilen. Och sen växla över till Johnny Cash.
Ja.
Ja, så att det är liksom, det är rätt tvärra.
Men om du inte kan lyssna på Petter, finns det någon svensk rappare som du kan liksom lyssna på någonting med?
Nej, rap har... Jag är väldigt dålig på just rap, faktiskt. Det är nog det jag lyssnar minst på av allt.
Men då är du tvungen att välja en rapplåt från när som helst, från hela jordklotet. Vilken rapplåt är det du sätter på då?
I raggabilen? Nej, men det skulle vara typ 8 Mile eller någonting sånt där. Men det är ju
så länge artisterna är vita så är det lönt.
Precis. Exakt.
Men du har rappat med Timbaktou, va?
Vi ska se här nu.
Jo.
Timbaktou har i alla fall varit med i en musikvideo som jag gjorde. Han gjorde en liten cameo. Alltså en liten...
Den pinsamt.
Precis, ja. 2014
var det.
14, precis.
Partiet heter det.
Jajamän, stämmer bra.
Jag kommer ihåg, jag var med i SDU då. Nej, det var jag inte 2014. Men 2011, fram till 2011. Jag satt i fullmäktige i Kristianstad för SD. Jag var distriktsordförande för SDU, men då var det 2010-2011. Jag kommer ihåg det här promo och partiet och den här musiken. Det var liksom, det var soundtracket för AFA. Det var ungefär så man såg det.
Ja, visst.
Ja. Så jag sa det innan du kom.
Här sitter vi.
Ja, jag sa att det var en liten rolig vändning. 10 år sen. Så här, mannen i den vita hatten 16 år senare, fast det blev 10 år senare istället. Ja, det var lite
det är kul för att liksom jag var väl, när jag gjorde de där låtarna då med promo och så vidare, det är klart att man var hatad av högern och extremhögern och SD-högern och alla de där.
Jag vet inte om ni var hatade, det vet jag inte.
Ja, vi hade ju inga kompisar där, om jag säger
nej,
så.
Nej,
men det som var så roligt var att jag har heller aldrig haft några AFA-kompisar. De har också sett ner på mig, du vet, för att jag är lite entreprenöriell och har en turnébuss och du vet, så här, fakturerar och så. Så att jag har liksom aldrig riktigt haft några polare. Förstår du? Alltså, för att det är som att jag blir konstant kritiserad från båda
håll. Vad fan får man ha enligt dem?
Ja, men det där är ju, får de väl svara på.
Ja, men svarar du. Vad vill de ha?
Nej, det vet jag inte.
Jag kommer ihåg i Jönköping på gymnasiet. Det här kanske var 2003 eller så. Och så gick jag med en kompis som heter Johan. Vi gick från matsalen till gymnasiet där vi gick. Vi har vuxit upp ihop. Vi bara gick på trottoaren där. Och det är någon sån AFA-punkar-person som uppenbarligen visste vem jag var eller lyssnade på min musik eller någonting. Mm. Som skriker bland annat i gatan: Boltes, vad gör du? Vad? Han är ju borgare! Och jag bara, för att han var väl liberal då, eller hur fan det nu var liksom. Eller folkpartist hette det kanske då. Och jag hade, ja, men det visste jag att han var, men vi var fortfarande gick fortfarande att bli varandra liksom, sådär. Och jag bara, nu garvar ni åt den där historien, men det känns som att fan, folk på Twitter fortfarande beter sig ungefär så.
Ja, oh ja.
Och det är som att varje podd jag är med i nu, efter den här dokumentären har släppts, då är det typ så här: okej, vilka kommer sluta vara min kompis nu, när jag har varit med i den här? Alltså, vem är kompis med vem och vem är emot vem och sådär?
Har det liksom varit folk som har klippt med det?
Nej, inte som hört av sig och sagt så här: du är liksom, you're dead to me. Det har väl ingen sagt sådär. Det är en.
Jag trodde det har släppt lite. Det var värre förr.
Ja, jag tänkte precis säga det. För 5 eller 10 år sedan var det mer så här: nu har du varit i samma rum som Chang Frick, då kan du aldrig mer vara i samma rum som mig. Eller sådär. Att så här, jag känner någon som känner Navid Modiri, alltså betyder det att du inte längre kan få vara med i det här sammanhanget. Det känns som att svensk liksom tykonomi funkade mer så för 5-10 år sedan. Att det släpper sjukt lite.
Du har helt rätt, men det har gått väldigt fort. Alltså, det var inte så länge sedan de var jättearga för att du var med i den här SVT:s med Micke Lindgren, den här.
Jaha, ja, invandrare för svenskar.
Ja, inte bara det, den här musikvideon som Micke Lindgren
gjorde.
Ja,
just det. Ja, när jag visade röven för Strandhäll på bästa.
Kan vi inte bara för en gångs skull nämna mitt namn också? För att det var ju jag som var producent för programmet.
Förlåt!
ni vet det där Micke Lindgren.
Jag vet. Svenska Nyheter. Ja. Du var ju där. Vi träffades ju där en gång.
Ja, det gjorde vi. Det blir några tillfällen, tror jag, till och med.
Ja, för Jens Gamman var ju där också. Och du var en av producenterna.
Mm.
Så, kan jag prata om det? Svenska Nyheter. Hur var det att göra det?
Ja, alltså, Micke Lindgren var ju producent för säsong 1 och 2 och 3. Och då var jag inslagsproducent. Och sen så var det en kille som hette John som gjorde säsong 4, och sen så tog jag över och proddade säsong 5, 6, 7, 8 tror jag, något sånt där. Jag var med så och proddade det här programmet då när din röv var med.
Precis. Jag är mycket stolt över den insatsen.
Så, då var Micke var tillbaka och hjälpte till med den videon. Så jag har jobbat svin mycket med Svenska Nyheter. Alltså de första 8 eller 9 säsongerna har jag varit antingen inslagsproducent eller då producent. Jag tog ju över det, Mickes jobb, den 5:e säsongen, eller fan det blev.
Vad innebär det att vara inslagsproducent?
Ja, jag gjorde liksom det tramsiga på slutet, de första 3 säsongerna. Alltså typ så, ni har sett Svenska Nyheter, men de som lyssnar på det här programmet kanske inte har gjort det. Då är det en kille, är det, som sitter vid ett skrivbord och så pratar de om nyhetsveckan och nyheterna i allmänhet och hänvisar till någon bild eller klipp och så.
Typ The Daily Show.
Ja, fast. Men verkligen. Det finns ju 100 sådana shower. Men i Svenska Nyheter så är det liksom att på slutet så händer det någonting knasigt. Alltså någon kommer in och sjunger en rolig sång, eller man har ju förberett en sketch eller ett inslag på något sätt. Liksom. Och mina arbetsuppgifter skiftar lite från säsong till säsong. Men ofta var det att jag fick bygga ett donationsregister, har jag gjort, med en polare, och producera halvrasistiska filmer som ska visas på slutet, och koordinera dansnummer och ringa till artister och tjata på E-Type ett år och sådär. Så sånt har jag gjort mycket av liksom, när jag var inslagsproducent.
Hur var det när programmet startades? Alltså, hur var reaktionen om SVT? För att med Micke och det, det var ändå rätt högt i tak.
Mm.
Hur var reaktionerna från huset?
På vad menar
på,
du?
På programmet och skämten och det ni...
Ja, men jag, man ska säga så här. Allt jag kan om tv har jag lärt mig av Micke. Jag kom in som prao säsong 1. Jag var ju instruktproducent, men det var ju där som praktikant. Jag är precis nybakad tv-producent från Dramatinstitutet då. Så jag gick liksom bredvid Micke Lindgren och höll honom i liksom... och jag tog rygg på honom helt enkelt första säsongen och försökte lära mig allt han kunde och kan. Det har jag inte lärt mig, men jag har lärt mig lite grann av honom. Och det har served me well. Och min upplevelse av den här tiden när Svenska Nyheter liksom kom, då var det att folk stannade ju mycket i korridoren och jag stod ju ett och ett halvt steg bak och lyssnade på konversationen. Och jag tror att väldigt, väldigt många upplevde Svenska Nyheter då som en frisk fläkt och gud vad skönt. Och får man säga så här i SVT fortfarande, och gud vad härligt och bra jobbat och high five och sådär.
Kul.
Så det var, ja, det var ju mycket positiva reaktioner.
Hur var det att jobba med Jens Gamman? Var ärlig nu.
Jag älskar att jobba med Jens Gamman. Jag saknar när han försvann. Jag tycker att Jens är smart och rolig och härlig och mycket, mycket, mycket snällare och trevligare än vad han försöker. Alltså han försöker så jävla desperat att vara liksom lite elak och tuff och hård i det han skriver och säger när micken är på liksom.
Är detta en sågning eller beröm?
Nej, men du vet att äta lunch med Jens Gamman är ju lika trevligt eller kanske till och med trevligare än vad det är att äta lunch med Jesper Rönndahl liksom. Alltså Jens är ju en verkligen mysgubbe på alla sätt liksom. Ja. Så att jag tycker det är toppen både att umgås och att jobba med Jens Gamman. Framförallt så tycker jag att det är kul att liksom han kommer med andra liksom satiriska perspektiv än vad en del andra på redaktionen gör. Så han är frisk fläkt också liksom, internt tycker jag.
Ja, ja. Han har gjort en karaktär med sina diagram och Facebook att han är en bad boy, men han vill ju alla väl. Han vill att alla ska trivas, alla ska ha det bra.
Ja. Red på jorden och ja, inga orättvisor.
Ja, men det har han i sig, verkligen. Han är världens snällaste.
Ja, men jag har jobbat med honom en promille av så mycket som du har jobbat med honom. Så jag tänker att...
Nej, men jag har samma bild. Han är jättefin. Den här dokumentären du har gjort.
Ja, ja.
Tjockdokumentären.
Ja, precis.
Kan du berätta lite om den?
Ja, men så här då. Jag har gjort en dokumentär. Den heter Min tjockumentär. Den finns på SVT Play nu och det är 4 delar. Och det jag har gjort är att jag har filmat mig själv i 8 år. Och en del misslyckade bantningsförsök först. Och sen så har jag filmat mig själv före, under och efter en sån här gastric bypass-operation.
Vänta. Någon har du väl haft som hjälpt dig att filma vissa scener?
Ja. Alltså, när jag säger filma mig själv, då menar jag att jag har producerat det själv. Men det...
Ja, men det är någon som har hållit... Ja, okej. Ja, jag tänkte bara, shit, alltså, gick det?
Ja, men det är ungefär som folk säger, så här, jag har byggt ett hus i Thailand. Och då är det sådana som du som har så pass mycket Asperger som bara... Har du åkt ner och snickrat huset alldeles själv? Har du inte haft någon som har hållit det ens? Jo, nej. Alltså, jag har projektlett det. Det var inte så att... Ja. Nej, så att när jag säger att jag har filmat mig själv i 8 år så har jag verkligen haft jättemycket hjälp av skitduktiga både fotografer och producenter och redaktörer och hejhå. Men i 8 år så har jag filmat mig själv och också... Och framförallt mest intensivt under de 3 senaste åren där. För då filmar jag mig själv före, under och efter en sån här gastric bypass operation. Och för de som inte vet det så är det att man liksom gör om i tarmsystemet så att maten tas upp annorlunda av kroppen och så går man ner väldigt mycket i vikt då.
Vad vägde du när du började med det här?
Alltså jag peakade på 162. Shit. Jag vägde 162 som mest.
Och du är typ 1,86?
Ja, jag blir någonstans mellan 1,82 och 1,84 beroende på vem som frågar.
Okay.
Mm.
Och hur mycket väger du nu?
Alltså
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
'97 kanske. Jag väger mig inte så ofta längre, men ja, men så att jag var nere, alltså jag, om jag får spoiler alert då, det, den här dokumentären är ju i 4 delar och i slutet på avsnitt 3 så är det att jag håller på att stryka med av en annan, jag fick så jävla mycket hud som hängde ner, ni vet, så jag var tvungen att klippa bort den också, och den operationen gick inte som det var tänkt riktigt, så då höll jag fan på att stryka med alltså.
Och vad som hände?
Det får man ju gå in på svtplay.se och titta på min dokumentär. Men man kan väl säga så att efter den operationen, då var jag jävla klen. Och då vägde jag väl 92. Alltså då, då brukar jag säga att jag gick ner 70 kilo i vikt. Men sen när jag bara hade fått komma hem och äta en macka och dricka ett glas vatten och komma tillbaka till livet, då var jag 97 ungefär. Så att 65-70 kilo beroende på hur man räknar har jag gått ner.
De där pizzorna på den där jättehemliga pizzerian i Jönköping. Har du gått tillbaka dit någon gång igen?
Ja, det gör jag också i avsnitt 4 av min dokumentär. Ja, precis.
Smakar det lika gott fortfarande?
Ja, det gör det. Det tycker jag verkligen.
Men du blir mätt mycket fortare, eller?
Ja, precis. Alltså att, reaktionen eller upplevelsen för mig att käka en fjärdedels eller en åttondels pizza nu är i princip identisk med den som vill vara och käka en pizza innan. Det vill säga, jävlar vad gott det här var, men nu vill jag inte ha mer. Jävlar, du vet, sådär. Man får liksom paltkoma efter 3 mackor ännu. Och jag är, alltså, kom ihåg nu då, boys. Detta är min historia, så här var det för mig. För när folk frågar, hur är det efter en sån här överviktsoperation? Blir man mätt eller smakar det lika gott? Att svara på den frågan, det är ungefär som att svara på frågan, hur är det här covid-19? Blir man dålig eller hur känns det? Alltså det är så jävla individuellt hur det landar.
Alla har sin egen tripprapport.
Exakt. Alla har sin egen tripprapport. Men min tripprapport, för mig har ju liksom dragit lite vinstlotten där, att jag kan njuta av precis all mat. Jag käkar semlor och chips och godis och sådär. Jag käkar bara jävligt lite av det. Och när jag har käkat lite av det så är jag väldigt nöjd.
Men om man får gå tillbaka till när du peakade till 162 kilo. Alltså hur hamnar man där?
Ja, hade det funnits en anledning till att man hamnar där, eller ett snabbt svar, då hade jag sagt det nu. Men det gör det ju inte, utan det är i mitt fall, och jag tror i nästan alla andras fall också, en kombination av många olika saker. Att man hamnar på 162.
Det är livsstil väldigt mycket.
Precis, men ingenting kommer från ingenstans. Livsstil kommer också från någonstans ju. Eller så
där. Man hinner inte laga mat, det är snabbare att ta en pizza, det smakar gott, man lever ett visst liv, festar mycket, ut och far och åker.
Turnerar och mycket också.
Ja, det är precis. Ja.
Men jävligt mycket hjärnkemi också. Alltså hur du är lagd, hur mycket kickar du behöver, vad du får kickarna. Det finns ju vissa människor som inte lyssnar på musik till exempel.
Just det.
Som jag inte kan fatta mig på. De lyssnar inte på musik. Så, men,
de lyssnar inte ut på något av det.
Och sen finns ju motsvarigheten för mat. Mm. Folk som inte, min syrra är så. Mat, så I don't care. Det är ingen skillnad på en burgare för 200 spänn med wagyu-kött eller McDonald's. Så här, bara,
men hjärnan funkar väl mycket med, vad är det, dopamin och grejer, alltså belöningssystem.
Ja.
Och
men vad du belönas av, det är det som är intressant.
Ja, det är olika. Ja. Alltså, du kan bli beroende av knark, jobbet, träning, mat, sex. Men, eller, ja,
det skulle kan säga att du hade ett matmissbruk?
Oj.
Så du pizza, ja, men det på pommes på?
Det tror jag nog, va? Alltså, jag... Jag tror nog att, jag vet inte fan vad definitionen för det är, men om jag är tvungen att säga chansa på ja eller nej, så skulle jag säga ja. Alltså att jag var så här stressig dag på jobbet, mycket saker som händer, saker går inte som det är tänkt, och så kommer man hem och så käkar man en pizza eller en och en halv pizza, och så bara känner man, ja, men som en heroinist på film, att man bara känner lugnet sköljer över en, och så man kan luta sig tillbaka i soffan och du vet, det är som att, du vet, den här ADHD, festivalen i hjärnan lite lugnar ner sig, du vet, såhär, fy fan. Så då käkar man ju liksom av fel, man käkar väldigt, väldigt mycket av liksom lite så fel anledning. Det gjorde jag ganska systematiskt i mitt liv tidigare. Så då tror jag att det går på matmissbruk-kontot, absolut.
Men jag tänker i serien när du med sådana grönsaksjuice bantar i 3 månader, va?
Ja, precis. Jag åt ingenting på 60 dagar, så 2 månader. Ja,
2 månader.
Det här kan ju inte vara nyttigt.
Nej, det är idiotiskt skulle jag säga. Att,
men du gick ner 40 kilo?
Ja, precis. 42 kilo på 60 dagar. Ja,
ja. Så sen gick du upp de här vikten igen ju.
Ja, precis. Ja.
Men när du liksom hade gått ner de här 40 kilorna, var det någon slags så här eufori då? Att så här, wow, coolt, jag gick ner, det här känns bra.
Ja, ja visst, men det var det verkligen. Men jag hade gått ner så många gånger innan det också. Alltså den där 42 kilos nedgång, viktnedgången, det var inte min första bantning. Jag har ju bantat hela livet. Jag har gått ner 20 kilo någon gång och 17 kilo någon gång och sådär. Så att den där att gå ner väldigt, väldigt mycket i vikt och fan vad, nu har jag lyckats känslan. Och sen gå upp igen och så känner man skam för att man är så dålig, eller hade jag inte bättre disciplin än så här, bla bla bla. Vilket ju sen visar sig också i min dokumentär att så funkar det inte riktigt, det är inte därför. Men vi kan komma till det sen kanske. Så att när jag gick ner om 42 och folk var så jävla impade den gången, minns jag så här, näst sista bantning, då hade jag så pass mycket självinsikt att jag sa till folk när de var impade, jag bara, ja. Gå ner 42 kilo är lätt. Det kan vem som helst göra. Det är bara att ta en diet. Det finns ju hur många som helst. Liksom. Det är ganska lätt. Det svåra är sen om vi kan hålla detta någorlunda. Så att ge mig en high five om jag lyckas hålla den här vikten ett år. Då vill jag ha en high five, men inte nu. För det här var liksom den lätta delen. Och jag lyckades inte hålla det där för 5 öre. Jag gick upp alla de där 42 kilorna och lite därtill. Liksom.
Men jag tänker, hur går det till psykologiskt, för att du har gått ner 40 kilo och så märker du att fan, nu har jag gått upp 5 kilo. Shit, nu har jag gått upp 8 kilo. Jag har gått upp 15 kilo. Alltså, vad är det som gör att man inte sätter stopp där?
Jättebra fråga. Jättebra fråga. Och nu ska du få ett svar som jag tänker är egentligen det viktigaste att komma ihåg från hela jävla dokumentären då, om man tänker faktamässigt. För det är så att ny forskning, inte gammal forskning, nu visar att så här, det har inte med disciplin att göra. Om man går ner 40 kilo, mår mycket bättre, har lättare att göra saker och få på sig sina gamla kläder och kan bära sin unge och så. Och så går man upp 5 eller 15 kilo. Då är det så att kroppen har en gång vägt så där asmycket. Så kommer kroppen att göra allt, verkligen allt, för att väga det igen liksom. Och det kan man inte med psykologi eller med liksom pannben stå emot. Det är liksom som att försöka hålla andan eller att försöka springa och inte sluta springa, förstår du? Man kommer vara tvungen att ta ett andetag, man kommer vara tvungen att sluta springa förr eller senare. Så att ja, när jag hade gått upp, så hade jag gått ner 40 kilo och gått upp 10 av dem igen och tänkt, helvete, jag har gått upp 10 kilo, jag måste skärpa mig liksom. Och så försöker man skärpa sig. Men det är som att kroppen, den bara skriker, ät mer mat. Man kan inte gå hungrig hur länge som helst. Det går liksom inte.
Men om du, alltså även om man håller sig till en diet eller livsstil där du får i dig bra med protein, bra med kolhydrater, du tränar. Menar du att kroppen är fortfarande så här, nej men ta 4 Snickers?
Ja, 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 ja. Verkligen. Ja. Och också, om det absurda är också att om säg att du väger 90 kilo och jag väger 90 kilo. Jag har en gång vägt 140 kilo, men det har inte du. Då är det att, dels, så om du käkar 4 Snickers så kan du, nu jävlar blir jag illamående, jag vill inte ha mer, känner du. Men inte bara kommer min kropp säga ät 4 till när jag har käkat 4 på ett sätt som din kropp inte kommer göra. Så det är en skillnad. Men det finns en skillnad till, och det är att energin i de fyra snickersarna som du har käkat och som jag har käkat, min kropp kommer ta åt sig mer av den energin än vad din gör. För min kropp gör verkligen allt för att gå upp den här vikten igen. Och man kommer göra det. 90-95% gör ju det. Man går upp allting igen. 100% av de som varit med i så här, Biggest Loser och vunnit det i USA har ju gått upp allting vikt igen. Just för att den här bantning som man trodde, det funkar inte som man trodde att det funkar.
Det finns fortfarande folk som tänker så här, kalorin, kalori ut, håll kalorierna så är det fine.
Precis, men, det
men sen missar man den här karaktären, ni vet, som är pinsmal och äter 7 pizzor om dagen och aldrig blir fet.
Men de mår väl oftast inte så bra inuti.
Okej, inte 7 pizzor. Men folk som är, jag äter lika mycket som min tjej.
Mm.
Vi äter lika mycket.
Ja, ja.
Jag har extra hull på kroppen.
Ja,
jag måste äta mindre, för jag har vägt mycket mer förut. Jag måste äta mindre än standard för att kunna ha enligt landstinget eller vad fan som bestämmer normalvikt.
Ja. Nej, det där är så jävla spännande och jag, den största inspirationskällan för mig att göra den här jävla dokumentärserien, det var min egen låga kunskapsnivå. Jag hade trodde jag bra och aktuell kunskap om hur övervikt och obesitas, hur det faktiskt funkar. Men ju mer jag lärde mig om hur obesitas funkar och hur överviktskirurgi funkar, då tänkte jag, om jag har så jävla dålig koll, då måste det finnas mer människor där ute som också har dålig koll och därför borde man göra tv på det. Och det var tänkt att det skulle bli ett inslag i Svenska Nyheter först. Jag tänkte, det här kan jag berätta på 10 minuter i Svenska Nyheter som ett huvudämne. Men sen insåg jag ganska snabbt att fan, den här historien, den kommer hålla för mer. Det kommer vara mer än ett inslag på 10 minuter. Så jag bokstavligt talat gick upp för trappan från SVT Nöje där jag satt upp till dokumentär, sparkade in dörren och sa hej, gör ni det till en dokumentär? Ge mig pengar så gör vi en dokumentärserie.
Jag vill fråga, jag fattar att det är komplicerat, alltså som ni båda beskriver, att det är inte bara kalori in och kalori ut. Och det kommer ny forskning som visar att det är svårt, det är saker man inte visste.
Mm.
Tror inte ni, alltså båda, att det blir... att det blir liksom en risk att de som observerar någon gå upp i vikt eller någon som har problem med vikten, att de som observerar tänker så här, fan vad komplicerat det här är, vad svårt det här är, jag har stor respekt för den här processen, och så håller man bara käften.
Mm.
Alltså man säger ingenting för att så här, nej, minsta lilla grej kan personen uppleva att man skammar dem, att just man blamar dem. Och så säger man ingenting.
Mm.
Och så i någon slags välviljans namn så låter man sin kompis eller sin partner eller whatever
äta ihjäl sig
för att man vill inte. Hur, vad vet jag hur det går i den andra skor?
Vill du svara först eller?
Nej, kör.
Alltså, det här är ju då ett jävla känsligt ämne ju. Alltså, för att om någon röker cigaretter, då är det ganska socialt accepterat att säga till den, fan vad du, det här är ju inte bra för hälsan, eller varför röker du cigaretter för, eller så. Men om någon sitter och käkar en sån här stor pizza som jag gör i avsnitt 1, om man skulle säga, varför käkar du den här stora pizzan för? Det är inte lika socialt accepterat att påpeka det.
Fat shaming.
Ja, men precis. Smoke shaming är mer okej.
Skulle man inte vara body positive eller vad heter det nu, senaste trenden?
Nej, men exakt. Jag har fått väldigt mycket beröm från väldigt, väldigt många håll. Men jag har fått lite så här hat och hot från dem, body positive gänget.
Ja, jag har sett det. Jag såg att någon dissade dig i någon artikel.
Ja. Är inte hon den där Lady Damer eller vad hon kallar sig? Är inte hon en sån där tjej som tycker att man, det är okej att vara tjock?
Ja, jag vet inte. Men fortsätt.
Jag tror det finns många diken att halka ner i här. Det ena är så här, men tjocka människor eller personer med obesitas eller kalla vad fan vilket ord ni nu vill här då. Det är väl högt i tak här inne, vad man kan säga. Kan man säga tjockis här inne?
Ja, jag är väldigt lättkräkt. Trigger warnings behöver jag.
Nej, men ingen vinner på att de känner sig kränkta eller ledsna eller blir dåligt behandlade, och det blir de i samhället. Varje dag blir de det. Det finns forskning som visar på det. Att människor med svår övervikt blir orättvist behandlade på arbetsmarknaden och i sociala sammanhang och så. Och det är asdåligt att det är så. Men det är också så att vi äter ihjäl oss i det här landet. Och att 52% av svenskarna lider av övervikt eller fetma. Och att barnfetman is on the rise. Framförallt i socialt utsatta områden. Och precis som du är inne på, att inte prata om det. Att inte säga som det är. Både på individnivå och gruppnivå. Det är ju ännu farligare. Så då måste man liksom göra en avvägning då. Vill jag kränka Lady Dam eller någon av de andra? Du vet inte, jag ska inte kanske name droppa henne då, för jag har inte haft det med henne att göra, eller hon har inte nämnt min dokumentär alls vad jag vet. Men vill man kränka de här personerna i någon slags kamp att jobba mot obesitas, eller ska man hålla käften för att behålla den goda stämningen med risken då att obesitas
jag skiter i övervikten, bara jag får kränka dem.
Ja, men det är din affärsidé, Chan. Ja. It has served you well. Så att, good for you, man.
Ja, men jag tänker liksom, alltså om jag pratat om det, med det här med min tjej, om att typ så här att vi har någon deal att om en av oss typ lägger på sig lite, då ska den andra säga till.
Just det.
Att typ, hej, vad händer? Mm. Jag menar, om jag skulle komma hem på en tisdag kväll med en så här, ja, med den här pizzan som du har med margarita med massa pommes frites på. Mm. Okej, okay, då kanske hon skulle säga, ja, lyxa till det på en tisdag, nice. Mm. Men om jag skulle komma med en sån på torsdag också, och en på söndag också, ja. Då kommer man bara, okej, okay, what's up? Alltså, vad händer? Varför äter vi pizza med pommes nu 3 gånger i veckan?
Mm.
Och det vill jag höra.
Just det.
Alltså jag vill inte vara som Chang. Han käkar ju sånt hela tiden.
Va?
Jag vill ha en partner som säger till mig så här, du, alltså, sorry, men jag...
Men det här är det tråkiga svaret som jag bara kan säga nu när jag närmar mig 40. Alltså att så där är det väl med allt. Så det är väl med stark öl också. Eller med liksom allt möjligt. Att så här, om du tar en öl på fredagen och blir jättefull 2 gånger om året, så säger väl din tjej kul för dig. Men om du blir jättefull en gång i veckan, så drar man i nödbromsen liksom. Och det tänker jag ha med, det spelar väl ingen roll om man håller på med att spela bort sina pengar på kasino, eller om man dricker sprit, eller om man röker marijuana när man är utomlands, eller om man liksom äter
när man är utomlands.
Eller om man liksom äter kebabpizza med pommes och sås. Allt det där går ju alldeles utmärkt om man gör det i vanliga mängder. Liksom. Men om man gör det i stora mängder så blir det jävligt dåligt för en. Men man får också komma ihåg att så här, jag är all for att om man väger 120 kilo eller 130 kilo och bara älskar sitt liv och tycker att det är toppen, då tycker jag att man verkligen, verkligen uppmuntrar folk att fortsätta göra det då. Det är väl alldeles utmärkt om man vill vara överviktig och må bra och äta bearnaisesås och bara ha det toppen. Liksom. Det kommer slita på den personens knän. Ja, det kommer det göra. Men
det gör det om man är snickare med.
Ja, men förstår du, det är det som är livet, att vi sliter ut de här kropparna på det vi tycker är kul. Liksom. Men om man har problem, alltså man lider av sin obesitas och tycker att det är en sjukdom, att det gör ens liv sämre och inte bättre, då finns det hjälp att få. Och då menar jag att båda de där grupperna ska man liksom försöka tillfredsställa och respektera samtidigt. Jag säger inte att det är lätt, jag säger att det är svårt. Och jag tänker att min dokumentär kränkte visserligen mycket färre personer än jag trodde att den skulle göra, men den kränkte några stycken. Men den har också hjälpt tusentals, det vet jag, för de har skrivit till mig i min jävla inbox.
Men kolla, man behöver inte gå, om någon är jättetjock, man behöver inte gå skrika fett och i ansiktet på den.
Nej, det är klart inte.
Men det behöver ju inte, men...
Du behöver kanske.
Men om man kan sälja ett kärnkraftsavtal till, om man gör det, då kan man försöka hitta ett sätt. Det är så vi jobbar.
Nej, men det räcker att man påpekar att det här kanske är farligt eller whatever, och det räcker för att kränka folk.
Ja.
Men så här, kan man väga 160 kilo och vara 1,80 och må bra på riktigt?
Det är en hypotetisk fråga. Alltså, de bärande lederna mår inte bra då. Punkt. Slut. Sen så kan man ju vara så här. Det finns ju de som är överviktiga för att de kanske käkar en medicin mot en annan sjukdom. Och den medicinen gör att din ämnesomsättning blir si eller så. Det finns de som bara, du vet...
Jag kanske självmedicinerar någonting som gör att man blir sugen på massa mat. Jag bara spekulerar.
Utomlands kanske.
Ja.
Men så jag tror man ska passa sig för att dra några absoluta sanningar. För det finns alltid några undantag, tror jag.
Okej, men det finns alltid några undantag till allting hela tiden.
Såklart.
Man måste någonstans säga hur det faktiskt... De flesta går inte på mediciner som gör att de blir tjocka.
Mm.
Och nej, man mår inte bra. Sömnen påverkas. Din avföring påverkas. Du kan inte sitta på toaletten.
Mm.
Alltså, dina nära och kära blir medberoende av dina problem och ät. För de måste hämta mat och sånt där till dig. Alltså, man måste ju kunna säga det för att fast för att det är sant.
Ja, men bara jag som blir lite hungrig när vi pratar.
Nej,
jag
ska. Alla gillar olika. Jo, men det är ju det som är grejen, va. Och, men säger du det till fel person så kommer den personen bli kränkt. Och då menar jag på att så här, det där är en avvägning som man får göra. Inte bara som partner eller kompis eller kollega. Utan det måste man också göra som samhälle och som läkare och som public service. Vad vågar vi säga här? Vad kostar det? Vem kommer bli ledsen? Liksom? Och det där är inte svinlätt, alltså.
Men när kom det där in i bilden att man bryr sig vem som blir kränkt? Om du kollar på tv-program på 90-talet, 80-talet, man sket ju fullständigt fan. Man ville ju ha debatt om någon skulle bli kränkt och gå igång och allting, för då blir det ju liksom... Sen har det plötsligt blivit det här, åh, nu ska vi göra någonting, och nej, kanske någon inte... Då kan man ju lägga ner allt med media. Alltså, du kan ju inte hålla på med humor eller politisk debatt eller någonting om man ska ta hänsyn till det. Det är sådana här, jag vet inte, det stör mig hela tiden.
När du säger så här, det är jättesvårt, hur ska man göra, man vill inte kränka någon, det är fallgropar. Okej, då tänker jag spontant, vad gör vi svenskar när det blir svårt? När man inte vill falla i en grop, när det blir obekvämt, vad gör vi då? Tänker vi, då tar vi oss an den här utmaningen, eller backar vi undan och undviker problemet helt och hållet? Vi undviker problemet. Så jag är ledsen, men jag har svårt att köpa det här. Att säga, ja, men det är svårt i en balansgång, men hur ska man göra? För att nej, vi har inte den kulturen i Sverige att vi tar oss an det. Vi backar undan. Och som du säger, vi fetma på uprising, vi har barn som äter dåligt. Och jag är rädd att vi bara kommer backa från det för att vi inte vill kränka någon. Och...
Precis, och du har helt rätt, alltså. Jag tror du har helt rätt. Och det gäller inte bara frågan om obesitas, det är frågan om massa saker. Men om vi ska göra det ännu mer känsligt så är det så här, men obesitas är känsligt att prata om, barn och obesitas ännu mer känsligt att Absolut. Prata om. Och jag tror hon säger det också, en av läkarna som är med i min dokumentär, ni vet min dokumentärserie som finns på SVT Play. Hon säger att så här, men där ser man de socioekonomiska faktorerna och särskilt utsatta områden som liksom den stora faktorn.
Då blir det alltså, dubbelkränkning.
Vems barn är det som blir feta liksom? Jag bara ställer den frågan, vems barn är det som blir feta? Det är en känslig fråga att ställa.
Fat shaming då.
Exakt, och då får man kryss i båda de rutorna. Man blir både rasist och fat shamare på en gång när man bara får ställa frågan, vems barn är det som blir feta och varför då liksom?
Ja, jag ser mer och mer att det är någon en karriär för mig här.
Om man gör en
Chang Frick på dollartecken i ögonen.
Nej, jag ser bara nu börjar det tilltala mig lite här.
Om man gör en liten kompromiss då, att man fat shamar för att få fram ett budskap och sen utbildar man människor.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså, jag tror att det finns inga Hade det funnits enkla svar,
nej, det är klart,
på detta, man gör bara så här i den här ordningen. Nej. Hade det funnits enkla svar, då hade vi dratt dem senare.
Jag är bara rädd att man inte gör någonting åt det alls. Att man inte, för att man inte är rädd för att folk ska bli kränkta och så. Då kränker vi en massa, men då kanske också händer någonting. Då väljer jag den vägen alla dagar i veckan.
Ja, såklart.
När du höll på med bantning, folk runt omkring det, var de som är stöttande och you go girl och, eller vad de nu säger, eller var de liksom åh vad tjock du är och, eller hur liksom reagerar folk i din omgivning?
Jag har ju bantat hela mitt liv och det har varit helt, jag har fått alla de där som du säger till och från i olika grupper. För,
jag testade gå ner några kilo, ingen sån här stor bantning, men några trivselkilon bara.
Det var för att vi fatshamade honom här.
Ja, det var inte så mycket dig egentligen. Det var så här, det finns den största näthataren, han heter Vidar, som driver den här Fria Tider. De är liksom way beyond the pale i många ögon. Och så snackar man ibland, han är väldigt intressant kille att snacka. Men så sa jag att jag ska gå ner några kilo. Ja, då ska han stötta mig. Då håller han på varje gång när han ringer. Ja, du kan inte låta bli snaskigt, din jävla tjockis. Fy fan, du sitter där med dina korvfingrar och bara snaskar i dig. Jag vet, du kommer misslyckas med den jävla sopa. Och bara håller på så där hela tiden. Bara för att jag ska bli förbannad då, du vet.
Ja, funkar det då?
Nej, jag vet inte. Jag läser ju honom, jag fattar liksom... Men jag tänkte på det att han kallade ju sin högerextrema bantningskur.
Mm-hmm.
Och det var ju det här att verkligen radikalt dra ner kaloriintag. Och sen ska man näthatas till, eller du vet, så här, till att hålla sig där. Och så tänkte jag, undrar hur de gör på vänsterkanten. Är det så här, ah, men nu har vi lite skyddat kuddrum, safe space här där vi kan
jag
prata
tror,
ut.
Jag tror att man i vänsterkanten så tror jag att det är mer som det du är inne på. Att där ska man vara väl, om man är 200 kilo så är man jättevacker och har inga problem. Och om man påpekar det, då är det... fatshaming och dåligt och kanske rasistiskt på köpet snarare.
Det blir nog väldigt svårt att motivera någon att gå ner i vikt om man säger att det är jättevackert att väga 200 kilo.
Ja, och då vill jag bara säga att det får man verkligen tycka om man vill, men det kommer göra ont i de bärande lederna för den som väger 200 kilo.
Vet du varför jag inte köper det? Det är för att alla som säger det, varför går inte de själva upp i vikt och blir så där tjocka då?
Om det, nu det är väl olika hur olika kroppar funkar.
Ja.
Jag vill bli tjock men jag kan inte.
Ja, det tror jag många har. Det tror jag många har har som grej, Chang, att det finns trådsmala killar som önskar de kunde ha lite mer hull på.
Ja, men så
kroppen.
Var det när jag var yngre. Jag kunde ju äta en flodhäst, det hände ingenting.
Nej,
jag
tyckte
jag störde mig på.
Men det kommer alltid i kappen när man blir äldre.
Men hörni, vi pratade lite också om två olika saker som man vill se ut så, man vill tappa några trivselkilon, man vill ha mer hull, man vill ha mindre hull, man vill ha större pattar, man vill ha inga pattar. Det där är liksom utseende grejer och det är en debatt man kan ha och den har frågor och lösningar och svar och en debatt. Men jag var nära på att äta fucking ihjäl mig. För jag peakade på 162 men jag var på väg mot 172 och 82 och 92 också. Och då är det så, ni här inne känner säkert någon som heter Johan eller ni vet någon kändis som heter Johan och de som lyssnar på den här podden kanske har en släkting som heter Johan eller känner ni igen det namnet. För det är ett av Sveriges vanligaste namn och de är 72 000 till antalet i det här landet. Johan.
Är det bara 72 000?
72 000 heter det, ja, i förnamn i alla
fall. Tror det var typ 1 miljon eller?
Men vi som har gjort en gastric bypass, vi är 100 000 till antalet. Så vi är liksom fler än Johan. Det är så jävla vanligt att göra gastric bypass. Så att jag är liksom inte... Dokumentären handlar inte om anorektiska tjejer. Det handlar inte om hur man förebygger fetma hos barn. Det handlar inte om hur man blir av med sina trivselkilon. Utan det handlar om så här, den här ganska... radikala grejen att man gör om sitt fucking tarmsystem när det har gått åt helvete för en eller på väg att gå riktigt åt helvete för en och att 100 000 svenskar har gjort det redan. Och en sak som nästan alla har gemensamt som har gjort det, det är att de är kvinnor. De flesta som lider av obesitas är alltså män. 52% har jag läst någonstans är män och 48% är kvinnor. Så det är en pytteliten övervikt, no pun intended, för män. Alltså som lider av sjukdomen obesitas. Men 80% av de som får hjälpen mot svår obesitas, de är alltså kvinnor. Och då finns det två teorier om varför det är så. Det ena är, och det är den här teorin som jag får av mina feministkompisar, ni vet de som både har blått hår och ni vet den ringen i näsan.
Ja, rakskur och lugg med.
Ofta. Riktigt. De säger som är så här, jo men det är för att det är så synd om tjocka tjejer. Att de är mer utsatta för mer stigma än vad tjocka män är. Alltså man kan göra, för att är man man, då kan man göra som jag har gjort i alla år. Det vill säga man tar på sig en kavaj och en slips och så försöker man sälja det som pondus bara. Och det har fungerat ganska bra för mig. Och det är lättare att göra det som man än som tjej. Så jag tror att den teorin stämmer till 100%. Men jag har en kompletterande teori. Och det handlar om att det är svårare och mycket ovanligare för män att söka professionell hjälp för sina problem, helt oavsett vilka problem det där är liksom. Så att jag brukar säga att jag vill inte bli posterboy för liksom gastric bypass, att det ska alla göra. Jag vill inte bli posterboy för att alla ska gå i terapi, för det har jag gjort och filmat att jag har gjort och så. Det handlar inte om det. Men jag brukar säga det att jag vill bli posterboy för att jag brukar säga killar betalar också skatt. Män betalar också. Vi är också skattebetalare, och det betyder att vi har också rätt till att få hjälp av det offentliga med våra problem, oavsett om man lider av obesitas eller psykisk ohälsa eller vad fan det är.
Jag gillar
är,
att du liksom pekar på Mustafa när du säger psykisk ohälsa. Vad tänkte jag på? Är det inte lite så här att tjejer bryr sig mycket mer om utseende, och de mobbar varandra mycket mer om utseende och pratar skit bak ryggen och sådana grejer, hur någon, vad någon har för kläder på sig, smink, håret, allt sånt där, medan killar skiter lite i sånt. Det är liksom,
så tror jag det var på din tid i Kristianstad, absolut. Jag tror absolut att det var så, Chang Frick, men jag tror att det där håller på att ändras, och jag kan tro att det har ändrats kanske för jag tror att det har med tid och plats att göra. Hur
jag undviker ju Södermalm konstant ju, av en anledning.
Ja.
Där jag hänger, men, där bryr man sig inte om sånt.
Ordet konstant betyder att du aldrig skulle vara där. Men vi är ju på Södermalm nu.
Alltså, jag menar umgås med människor. Alltså, du vet.
Ja, jag fattar vad du menar.
Killar är sjukt utseendefixerade these days.
Ja,
gymfanatiker står och instagrammar sina muskler, noppar ögonbryn, allting ska vara fucking perfekt.
De är ju bögar ju.
Men den
det
stora,
är mindre världskomplex, tror jag.
Den stora skillnaden, tror jag, genusmässigt nu för tiden, det är att tjejer har bästisar som stöttar varandra också. Så man kan gråta ut på varandras axlar liksom. Tjejer är fortfarande bättre på det än vad killar är.
Varför ska killar gråta ut på varandras axlar?
Ja, men det är väl det liksom som är grejen. Att den här världen, Chang Frick, den är så jävla snabb och snabbt föränderlig och konstig för oss som har liksom hjärnor som är utvecklade för stenåldern. Och därför så tror jag att man behöver gråta ut mot varandras axlar oavsett vad man har mellan benen. Jag tror att man behöver det ganska ofta. Oavsett
jag får den här bilden av den här filmen med Man Retreat där de ska krypa upp i någons knä och gråta lite. Jag blir bara, vad är detta? Ibland så tror jag en del killar lurar sig själva. Att om de bara är lite mer som tjejer eller bara hänger med i det senaste moderna, så kommer saker bli bättre. Jag skulle säga tvärtom, ut i skogen, gräv en grop, liksom gör någonting, var den grottmänniskan, släpp fram den ibland.
Men är det inte exakt det är på de här man retreats, att de går ut i skogen och gräver en grop och
släpper
fram grottmänniskan?
Ja, men det är inte på riktigt, det är något artificiellt över det, det är liksom...
Nej, men du har väl sett någon man retreat på SVT, va?
Nej, jag har inte klarat se den, jag har bara hört talas om den.
Men
jag
där gör de den mjuka varianten. Men jag tror också, jag är faktiskt inne på chanslinjen, jag tror de flesta män är inte lika mycket i behov av att prata ut och gråta ut, utan de behöver hitta ett kontext och ha en roll och känna att de bidrar med någonting.
Alltså känslan av tillhörighet.
Tillhörighet, man, men också att få bidra. Att bidra är ju att tillhöra.
Ja. Det har du ju i raggabilsgaraget eller när du snickrar, bygger något eller vad man nu gör för jävla... Alltså, killar, nu ska jag grovt generaliserande här, men killar överlag brukar spåra ur i vansinniga projekt.
Ja.
Man får en idé och det bara växer och blir bara helt och bara spårar.
Detta känner jag igen mig i mycket.
Ja, men så det är en sån här grundregel. Och det kvittar vad man gör. Man ska lajva näthatare eller starta företag eller vad man nu ska göra. Jag ska bara, brukar det heta. Och så de har byggt ett helt jävla hus eller något. Vi skulle bara lyfta på en bräda och kika lite. Alltså det blir så här, det spårar. Och jag tror det är bra, för att om du fastnar... Du fastnar i det här medelklasslivet, överbelånat hus och frugan, du vet, åker utomlands och det är krediter och du går på det här jävla med kavaj och slips på kontoret 7-4 och du fastnar som en liksom ekorre i ett jävla hjul. Jag tror det bryter ner folk väldigt mycket. Man vill liksom göra vad det nu är för någonting man vill göra. För det kan vara väldigt olika. Men det här spåra ur med någonting, skena iväg med det. Jag tror folk behöver det för att må bättre. Det blir annars... Tjejer är väldigt mycket socialt orienterade. Hur man ska bete sig, vad man ska säga, hur man ska klä sig, vilka man umgås med, vilken musik man lyssnar på och bla 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 bla. Killar är inte, alltså om jag tittar på min umgängeskrets, det är knappt så att du hittar två personer som har väldigt mycket samma intressen. Kanske någonting beröringspunkt. Men sen i övrigt är man väldigt olika. När jag sitter i raggabilsgaraget, då har det liksom skadat godsmänniskor. Det är inte två personer där som har samma musiksmak. Det är inte två personer som har samma klassbakgrund eller vad ska jag säga. Utan det är väldigt spretigt. Men man gillar att skruva med bilar och det räcker. Det är inte så noga. Medan för många andra människor så blir det väldigt alltså, sociala. Man måste vara på ett visst sätt att passa in. Det är så viktigt att passa in. Och det gör att då blir man någon annan än den man egentligen är. Man försöker vara någonting man inte är. Och där tror jag det ställer till det för många. Alltså man jagar någonting, något ideal.
Fast du passar ju också in genom att övertala dig själv om att du inte behöver passa in. Det är ju ditt sätt att passa in.
Och passa in var?
I det du håller på med ditt garage och allt det där.
Ja, men det är någonting man, det är en idé man har. Ja, men det vill jag göra.
Ja, det är en idé du har.
Ja.
Och så har du hittat andra som du gör det med.
Ja, men det är väl klart.
Ja.
Men,
och det där tror jag gäller för de flesta män, om vi generaliserar igen. Du behöver projekt, som du säger.
Ja, man behöver något att sysselsätta.
Men det där är någonting härligt ju med... Jag var jävla skeptisk till, du vet, den här grupppsykosen som uppstår i så här hockeyhejarklack. När jag var arg, unga arg tonåring, så tänkte jag, fan, är de på med? Står där och skriker, de jävla hockeylaget liksom. Men jag tänker att... Men nu har jag tänkt om när det gäller det där. Och tänkt att fan vad fint liksom. Då kan de stå där i HV71 heja klack. Och de kan vara både sossar och moderater och rika och fattiga och bruna och vita. Och alla vill de en sak, och det är att HV ska vara jättebra på hockey. Och så står de där och sjunger tillsammans och delar motgångar och medgångar. Och det är deras sätt att hänga med varandra. Och du vet, det är ganska... Alltså det är ju inte så... Och jag tänker, det är samma sak med nu berättar om ditt garage, Chang.
Jag stod i hockeyklack innan.
Det kan jag tänka mig. Men jag kan ingenting om ditt garage eller din raggargäng. Men jag tänker mig, när jag hör dig prata, att det är en spretig skara. Och att man behöver inte tycka samma, behöver inte ha på sig samma t-shirt eller lyssna på samma musik. Man, det räcker med att man gillar de där jävla raggabilarna, och så är man med och har ett sammanhang, och det krävs så lite liksom. Och om det fanns fler sådana sammanhang och fler sådana kontaktytor män emellan, så skulle psykisk ohälsa bland män vara bättre. Är det inte det som du försöker säga?
Jag
håller helt med dig om det. Jag tror att det är svinbra att det är så, men jag tror inte att det står ett motsatsförhållande mellan behovet av det och behovet att gråta ut mot någons axel ibland.
Men det är just det som gör att man skrämmer bort män. För att man är med hela vägen tills man säger att män måste också kommunicera och gråta ut. Bara skit i det. Okej? Okay?
Mm.
Vi nöjer oss med att man ses och man kommunicerar och man delar grejer, man gör något tillsammans. Men varför måste man pusha in det här med att man måste gråta tillsammans? Det gör att killar blir misstänksamma mot det då.
Ja, jag håller helt med dig. Vi kan ju prata om olika saker. Jag har också sett de här mansgruppsdokumentärerna. Det finns ju några olika sådana liksom. Och jag tänker att det där verkar snacka om att det blir väldigt, väldigt, väldigt få män som kan söka sig in till de där uppställda. Nu ska ni sitta här och prata om era fruar eller sitta i en ring och gråta tillsammans. Sammanhangen, jag vill inte vara med där. Verkligen inte. Men... Så jag tror att det är mycket, mycket, mycket smartare att bara säga, kom så åker vi raggar, sväng och lyssna på. Först så spelar jag en av mina gamla favoritlåtar, sen spelar du en av dina, och sen så dricker vi öl, fast inte den som kör, beroende på vilket land man är i då.
Mm.
Och sen är det bra med det, alltså, och så umgås vi så, och då blir, och så kan man, du vet, jag tror att det är mycket, 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 mycket bättre, man inte behöver gråta alls tillsammans eller i grupp eller arrangerat. Men när, i den här världen, kanske i den här staden i Stockholm liksom, där det ändå är så att man inte är i skogen och gräver gropar i verkligheten, och att man inte är ute och jobbar fysiskt, eller man har inte det där, utan man jobbar med media, man sitter med sina jävla årsredovisningar och har den här slipsen på sig, då menar jag bara på att om det står mellan att släppa på sin pride och gå och träffa en psykolog, eller bara träffa någon som kollar ens onda rygg, eller kollar vad det är för födelsemärke man har.
Men vet du vad jag har för problem med psykologi? Det är inte en populär teori, men jag tror att psykologi, eftersom det är pratfokuserat, så tror jag att det är... Det, vi kallar det för psykologi och låtsas som att det är...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lisna po mejnu. De hervarinte helafsnitet. Deva bara en liten smakprof. Helafsnitet arnem ligen mikketlenge. Om du vil lisna po alla helafsniten, do dumoste betala biljet po klubzista moltit. Dom har grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blut pudding til familien. Oka tunelbana. Eller drika en kal Norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for afsnit, dar de fins information forad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som et par kafe latte ute på torget. Per monat. Som et pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min ven.